Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Varför tycker jag det är så jobbigt ibland med sociala sammanhang? Jo, för att jag förväntas vara rolig, och det handlar ju också om krav på sig själv. Så det har säkert varit ett skydd i så här. Jag vill inte att det ska bli en dålig stämning. Jag tar på mig det här. I förlängningen kan bli utmattande då. När man är på en möhippa i ett dygn med 15 tindrande ögon som jag tror då vill ha en show av mig.
Är Sofia Dalén överallt? Ja, om man med överallt menar på YouTube, i egen podd, på spåret, musikhjälpen och sketcher på sociala medier bland annat. Och huruvida det finns en strategi för det där, var hon syns, hur revy blev en stor del av hennes liv och huruvida att bli ihop med en tjej skapade reaktioner i bibelbältet, det avhandlas i Värvets avsnitt 611 som inleds med en avslappningsövning. Här är Sofia Dalén.
Och när du känt efter, efter känslor, så går vi vidare till tankarna. Vad är det som snurrar där uppe? Se om du kan notera dem och sen släppa taget om dem. Och med alla de här fokuspunkterna med kroppen, andetaget, känslorna och tankarna, så kan du sakta återkomma till det här rummet. Och innan du öppnar ögonen, så tänker jag att du ska liksom försöka, om det går, om du känner dig mottaglig och avslappnad, att du försöker bibehålla den känslan i kroppen på något sätt. Så, välkommen till Värvet.
Tack.
Händer det något?
Ja, det där är så skönt. Mm. Du märkte säkert när jag kom in att jag är en lite så här virvelvindsperson. Mm. Och så vill jag prata och... Och sen så fort jag blundar så snurrar det i huvudet. Alltså det blir så här yr typ av att göra den här grejen. Men vi fick mindfulness-seminarie en gång på Sveriges Radio. Mm. En otrolig förmån måste jag säga. Med en underbar kvinna som heter Kristina Spegel. Tydligen gammal skådis. Men alltså hon var så bra. Och jag var väldigt anti så här att göra de här sittningarna. Att man skulle landa in inför de här mötena. För jag tänkte, jag är redan närvarande. Mm. Du vet som man tänker. Jag kom direkt från gymmet och hade kört ett lunchpass. Och sen när jag väl kom ner i varv och satte siffror på andetagen och sen väl fick öppna ögonen, då var det ju som att allting var kristallklart. Mm. Vilket jag trodde att det var innan, men det var det absolut inte.
Precis, du har ju lite såna här grejer för dig. Ja. Räknar ner när du inte kan sova sådär.
Ja. Mm. Alltså från att jag fyllde 30 så blir jag så här, då går jag gärna in mer och mer i olika klyschor. Någonting som så här en ironisk 20-någonting inte kan röra vid ju. Men nu kan det hända att jag ser ett citat som är skrivet på en sån här solnedgångsbakgrund på internet. Mm. Så tänker jag bara, fan vad sant. Jätteskönt ja. Att tänka så tycker jag.
Carpe diem.
Ja, alltså fånga dagen. Mm. Eller som Stig Eklund sa en gång, diem carpe. Mm-hmm. Låt dagen fånga dig, sa han någon gång. Mm. Det var lite kul sagt.
Ja, det var kul. Men du, vilka känslor hade du i kroppen då?
Inga känslor.
Nej.
Det var bara huvudet. Mm. Bara snurrar i huvudet. Mm. Jag har kommit ur min träning lite. Och jag har alltid rört mig väldigt mycket hela livet. Och då är man ganska connectad med sin kropp så här. Du har yogat säkert.
Mm, ja, lite. Doppa tårna i det.
Mm. Nej, men när man ska connecta andetaget med rörelse. I början är det jättekonstigt. Det känns fel. Och varför ska jag andas in när jag lyfter upp armarna och sånt? Men sen... När man lär sig det där så är det så skönt att känna att man lär känna sin kropp. Och jag har dansat mycket och då var det också mycket känna sin kropp. Just nu har jag kommit ur det lite. Och det är tråkigt för mig. Mm. Så att ingen känslor, det kan i och för sig vara skönt också ibland. Mm. För att ibland kan man ju ha en molande, lite ångestkänsla eller någonting. Och sen så bara försöker jag lokalisera. Jag bara, vad kommer det härifrån nu igen? Ja just det var den här tweeten jag såg för 2 minuter sedan. Jag har ju redan glömt bort, men jag hade kvar en känsla. Eller, just det, jag är ju ledsen för den här grejen.
Mm. Just det. Mm. Ja, men det här är ju verkligen mitt svåraste nästan, att känna känslor.
Alltså, ja, är det så?
Ja. Mm. Men det är lite, eller inte glädjande, för det är väl fantastiskt ifall alla har kontakt med sina känslor. Men det är också lite, jag var orolig för att det var en killgrej.
Det tror jag inte.
Nej, kan vara en människogrej.
Ja, det kan det vara. Ja. Och sen lever vi i ett samhälle där vi har tid att analysera oss själva så mycket. Och det tror jag också bidrar till att vi tror att vi connectar, men jag tror att ibland kan det nog vara tvärtom. Vi borde nog sluta med den där skiten och typ så här göra någonting normalt istället. Så kanske man bara känner sig, alltså du vet, känner någonting, eller jag vet inte. Vi är så himla så här, ska prata om oss själva på ett sätt. Sandra Beijer sa det i Paradrätten. När jag frågade så här, men ser du dig som högpresterande eller... Något liknande frågade jag. Och då så höll hon ett brandtal om att hon är så trött på att folk ska kalla sig själva högpresterande eller högkänsliga eller liknande. Hon bara, men på min tid, när jag växte upp, då var det sånt andra sa. Och du känns ganska högpresterande.
Mm. Jag tycker det är intressant att det står hela att prata om sig själv på det sättet. Alltså, det gjorde man ju inte i vår generation. Nej. Utan man lät andra säga vad man var. Man säger aldrig vad man själv är.
Och jag tyckte det låg något i det. Mm. Att vi pratar om oss själva på ett så analytiskt vis och det kan bli tröttsamt.
Ja, samtidigt så tänker jag att det är svårt att lära känna någon annan och bla 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 innan man lär känna sig själv. Kanske?
Ja, men jag vet, vi båda jobbar ju, du och jag, med intervjuer och andra.
Ja.
Jag känner att jag mäter mycket genom andras historier och jag kommer till liv mycket genom att prata med andra människor.
Mm.
Och så lär jag känna mig själv.
Ja, jo, men i så mötet. Är det för mig också.
Mm. Mm.
Och jag tror att jag har varit så fokuserad på det att jag lite grann har glömt bort mig själv faktiskt. Alltså jag har varit jättesjälvupptagen också. Don't worry.
Nej,
det har jag verkligen varit. Men kanske på fel sätt liksom. Att jag har fokuserat på men attribut eller liksom...
Eller bilden av mig i andras ögon.
Ja, kanske det.
Det där känner jag också igen.
Istället för att vara nyfiken på vad jag... Okej, men vad liksom känner jag? Eller vem är jag?
Mm. Ja. Jättespännande.
Mm. Det ska vi ska bena ut det med dig idag, tänkte jag.
Underbart. Jag känner mig trygg att vara här. Mm. I min skräck för att bli intervjuad som kontrollmänniska och alla mina spärrar eller vad det kan vara.
Vad är det med ditt kontrollbehov då? Har det givit dig väldigt mycket i livet?
Jag vet inte. Det är nog bara en sån här bromskloss säkert. Men som också har tagit mig någonstans. För det är väl så många andra saker, så dubbelt. Men jag gillar inte att bli överraskad till exempel. Det måste ju hänga ihop med att jag också inte gillar att inte ha kontroll över situationen på något sätt.
Mm.
Och det kan ju vara jättesorgligt om man benar i det liksom.
Mm.
För jag vet inte riktigt var det kommer ifrån.
För du är väl ganska duktig på improvisation har jag fått känslan av.
Ja, det kan vara en av mina talanger skulle jag vilja säga.
Eller
faktiskt.
Eller hur? Och då kan man ju på ett sätt tycka att alltså överraskning och improvisation känns det som om det ändå skulle kunna hänga ihop.
Exakt. Mm. För jag har ju inte heller kontroll, ska gudarna veta. Så det är ju bara något jag håller liksom som en eller rustning eller något att luta mig mot när jag är så här, men nu har jag koll i alla fall. Och det gäller nog även så här andras mående och så, tror jag.
Mm.
Du vet, känna av mycket och mäta sig i. Också det där mäta sig i andra, men kanske ibland kan bli nästan på ett destruktivt plan i så här, känna in andra känslor. Det kan vara både sympatiskt och farligt, tror jag.
Mm.
Men och ta sig själv på för stort allvar. Så här, vem tror jag att jag är som ska jag laga andra människor? Det är väl inte mitt. Jag är väl inte Jesus, typ.
Men vänta, jag skulle vilja hålla fast lite vid det där med kontrollbehovsgrejen och improvisationen. För att nu satt jag här och tänkte att det kanske var typ lite samma sak. Att man så här, ja men i alla fall i improvisationsteater liksom, så blir man kastad någonting som man inte hade väntat sig. Men spelreglerna är ju jätteklara.
Mm.
Och om jag kan tänka mig att när du pratar om att du inte tycker om överraskningar så handlar det inte om att någon i publiken säger någonting kul så att säga, som du kan studsa mot. För spelreglerna är klara.
Alltså att stå på en scen eller att hålla i en publik eller liksom, det är ju det bästa som finns, tycker jag.
Mm.
Så det här med överraskningen är mer på ett personligt plan.
Mm.
Och det är ju spännande. För att det kan vara kul att prata om rädslor med folk. Och man har så olika rädslor. Och många stora rädslor kanske att prata inför andra eller rädd att göra bort sig. Eller jag har inga sådana känslor. Jag känner mig så trygg där. Men om någon överraskar mig på min 30-årsdag, fan, vad händer nu typ? Så att det är nog rent så här med de närmsta relationerna på något sätt. Och det kan ju säkert vara tvärtom från många andra.
Ja. Har du tänkt lite grann kring det här med kärleksspråk?
Mm, mycket.
Ja. Nu är ju inte överraskning det sjätte kärleksspråket. Men det skulle kunna vara.
Det har ju något. Jag älskar ju att överraska andra.
Ja.
Så att
ja, du ser.
Det finns ju något i ansträngningen, hemlighetsmakeriet. Att hitta på en rolig knorr och liksom naila det här grejen. Liksom.
Ja. Och då har du jättehöga krav kring den för dig själv. Men sen kan det vara så då, någonting. Att när du själv blir överraskad så är det inte lika bra som om du hade gjort det själv.
Nej, det är nog snarare, för det kommer förväntningar med att bli överraskad. Mm. Om jag ska analysera bara en nylig händelse när jag vann årets smålänning och blev jätteöverraskad på nyårsdagen. Då är det förväntas en reaktion. Jag ska skratta, kanske gråta, bli glad, säga något smart. Det där hinner inte jag tänka nu. Att nu finns det förväntningar. Det är bara någonting som kopplas på, tror jag. Och då blir jag istället helt fryst.
Jaha, okej.
Okay. Det blir tomt i huvudet. Mm. Jag kan inte le. Jag ser inte ledsen ut. Så jag blir helt tom i bollen, liksom.
Ja, okej.
Okay. Mm. Alltså, det känns ju som en orimlig stor ära, måste jag säga. Det, jag, eller...
Vad tänkte du när du vände dig om och såg alla oss här?
Nej, men jag blev helt, bara frös till i hjärnan. Jag klarar inte av riktigt att bli överraskad.
Ja, men vet du vad? Jag tänker mig att det är liksom... För där blir det ju ändå en yrkessituation för dig på något sätt. Som att, du inte hade väntat dig. Och det är mycket, mycket, mycket lättare att göra ett jobb ifall man vet vad det går ut på. Eller liksom just spelreglerna.
Men jag tycker det.
Ja?
Man behöver inte alltid hålla på att överraska. Varför ska det vara... Varför ska det rätta svaret vara att man ska älska och bli överraskad?
Mm.
För nu sitter jag och känner att jag gör fel här som inte gillar det. Liksom.
Mm. Mm.
Men då kan jag lika väl... Nej, jag håller med. Hade någon sagt så här, kan inte du komma till den här radioinspelningen? Det kommer hända något kul. Hoppas du vill komma.
Ja, just det. Mm.
Då kanske jag visste lite i alla fall. Sådär.
Sätt på dig smink på ögonen.
Typ.
Ja.
Du såg att jag inte hade smink om du har sett det här. Jag lagt det på min Insta. Mm. Otroligt chockad.
Mm.
Men det var ju jättekul. Jag ska inte överanalysera den grejen. Men det är bara spännande då att jag... Mycket jag själv inte gillar att göra för andra.
Mm.
Skrämma, överraska, intervjua.
Vi återkommer till rädslor, tror jag.
Mm.
Jag säger alltid sånt där och så gör jag aldrig det. Och så måste man klippa bort det.
Så önskar man att man var en Filip och Fredrik som kunde hitta tillbaka till en tråd och sånt.
Ja, men det
funkar ibland, men inte alltid.
Inte som dem. De är ju otroliga på det. Man kan ju fyra, fem olika ämnen. Och alla går i mål.
Jag vet.
Får man i alla fall känslan av.
De knyter ihop den här jävla säcken.
Tänk om de inte gör det.
Vi kanske har blivit lurade hela den här tiden.
Eller hur? Det är dags att granska dem.
Ah.
Men du... Jo, men jag tänker på så här, för när jag gick igenom mina tankar så var det ju att du är så jävla het just nu.
Mm.
Överallt.
Ja.
Alltså värvet till och med.
Nej, men jag vet.
Då är det ju...
Nej, men det är... Alltså...
Det blir inte större.
Exakt. Men så är det ju. Och då, ja, min känsla blir ju så här, fan, nu har han slut på gäster. Stackars Kristoffer Triumf.
Mm.
Nu ska jag komma hit så ska han leka intresserad av mig. Mm. Sen vet jag att du är intresserad av människor.
Mm.
Men jag känner verkligen så.
Det gick jättebra att bli nyfiken av dig.
Okej.
Okay. På dig.
Detta säger jag inte för att fiska, det är verkligen min känsla. Jag pratar gärna med andra människor. Jag kan vara rolig i andras historier, men ska jag sitta här och svara på frågor? Det tror jag inte.
Ja,
men nu är jag ändå här, Kristoffer Triumf.
Exakt. Jag tror att det kommer att ordna sig. Men jag funderade på det här med att vara överallt och vara så het. Liksom, och till och med få åka till Småland och uppträda för McDonalds. Är det liksom,
ja, företagsgig.
Hur känns det då? Vara överallt.
Jättekonstigt, eftersom att det att vara överallt har också varit en grej som jag har tänkt att jag inte ska vara. Utan att nämna andras namn så har jag bara, den där personen är lite väl överallt. Och jag är både strategisk och inte, men jag kanske har tänkt så här, för mig är den här långa linjen viktig i många saker. Dels att hålla i någonting under lång tid rent jobbmässigt, en podd eller en YouTube-serie eller så. Trovärdighet, jätteviktigt. Att liksom hålla länge, inte ha kort brintid, alltså allt det där. För jag vill ju jobba med det här länge och testa massa olika saker. Och den här väldigt så här snabba tiden. Jag kanske att fler poppar upp och försvinner.
Mm.
Och då menar jag inte att jag behöver vara het så här i min karriär hela tiden. Men man vill inte heller att någon ska tröttna på en och bara det här jävla ansiktet igen.
Mm.
Nu får hon sluta med sitt skal eller vad hon håller på med. Som folk som nu skriver. Varför har du mask på dig? Du behöver inte ha en mask.
Skriver de det? Om det.
Ja, några skriver ibland när fler hittar till paradrätten nu. Så. Ofta när det kanske är nya som inte har satt sig in i mitt språk eller min ton eller min och Kalles vänskap eller liknande.
Mm.
Då kan det komma sådana.
Ja, okay.
Det är både spännande och alltså kränkande, såklart.
Ja. Tar du åt dig?
Ja, jag är så dålig på att ta kritik ibland. För jag tycker att jag ger ju det jag kan. Och det finns ingen skyldighet att så här ge allt. Det finns ju många sådana profiler som man upplever i alla fall ger sitt innersta. Mm. Jag kanske inte är en sån person. De flesta är ju snälla. Mm. Alltså som klyschan lyder. Det räcker med en dålig kommentar för att man ska ta illa upp. Det är verkligen sant. Mm. Klyschorna återigen. Mm. Jag älskar klyschor.
Men nu lät det lite grann som att du ändå, alltså om du är så strategisk, om du är rädd för den korta brinntiden så att säga,
mm.
då är det ju, då borde du kanske ha tackat nej till något av de grejerna och sagt så här, men vet ni vad, jag är jättegärna med På spåret, men kan vi ta det nästa år?
Ja, och jag tackar ju också nej och har gjort det andra år.
Ja, ah, okej.
Okay. Mm. Så jag tänker så här, det där kommer nog någon annan gång.
Mm.
På spåret känns det som att kommer den frågan. Därom tvistade i lärde för många. Skulle jag aldrig tacka ja till På spåret. Och jag har nog glömt lite. Vad gjorde jag 2023? Min impuls säger mig att jag inte gjorde massa stora tv-grejer.
Mm.
Men sen kom På spåret och Musikhjälpen. Och liksom kom samtidigt. Och det var ju såklart en sån grej jag hade kunnat kritisera någon annan för. Och bara, åh, alltså välj lite med omsorg.
Mm.
Men
det är svårt när det är 3 månader mellan inspelningarna också kanske. Eller,
ja, men också kul. Jag älskar ju den där skiten.
Mm.
Jag älskar radio, jag älskar inte alltid tv, men underhållning. Och då någon frågar, vill du och Kalle vara med På spåret? Då kände inte jag för att säga nej, även om det var läskigt för att det finns en så kallad fallhöjd. Nu kanske det inte finns det i mitt fall, för jag är inte en uttalat intellektuell vetenskapsjournalist eller liknande.
Mm.
Så det var ju bara en rolig erfarenhet. Försökte jag intala mig dagarna innan inspelningen när jag tänkte så här, varför gör jag det här? Och så tänkte jag, just det är ett underhållningsprogram. Jag jobbar ju med underhållning.
Mm.
Vill de ha experterna? Ja, då skulle de inte ringt mig.
Ja, just det.
Kan ju andra fylla de skorna.
Mm.
Lena Nordlund eller Johan Hilton.
Ja, just det, att man kan vara liksom, man kan vara bra fast man inte är duktig.
Ja.
Mm.
Och så talas det bakom kulisserna om att man kan vinna allmänbildningsmatchen. Man kan också vinna underhållningsmatchen. Nu säger inte jag vilken av dem. Jag och Kalle vann.
Nej.
Men vi hade pluspoäng på ena sidan av
ja.
Mm. ett av dessa
mm.
rubriker.
Jag fattar.
ja.
Ja. Men återigen då till det strategiska. Liksom. För det är, var det här någonting du ville? Och när, hur länge har du velat det? Och, så, alltså,
vilket?
Men allt det här. Att vara en medieperson så att säga.
Ja, jag valde ju liksom, det kom ett så kallat klassiskt vägval när jag var 22 kanske. När jag höll på med dans och jag hade bott lite utomlands. Jag höll på så där med mina grejer. Dans och revy och sånt.
Var är utomlands?
New York på Broadway Dance Center.
Okay. Mm.
Ingen så här svår skola att komma in på, utan du betalar ju din termin eller x antal terminer. Så är det mycket så här med folk som pluggar i Santa Monica. Det är inte så att det är som att komma in på Harvard, ska ingen tro.
Jag har pluggat comedy i Los Angeles faktiskt.
Mm. Ja, och en termin kostade...
Nej, det var en helgkurs.
Helgkurs? Ja, men du har ju pluggat i USA.
Ja.
Studerat i USA. Och jag var där ett halvår och så här dansade.
Mm.
Och sen tänkte jag, ja, nu är det en ålder när jag ska ta tag i mitt liv. Vill jag gå en dansutbildning för att sen gå på massa auditions, så kommer jag inte få några roller och sen sluta som en danslärare. Inget fel på det. Men är det det jag vill göra med mitt liv? Nej, tänkte jag då. Och så insåg jag att just det, jag kom ju på radio under gymnasiet. För jag orkade inte göra ett sånt här collage eller en PowerPoint-presentation på naturkunskapen. Så gjorde jag ett radioprogram istället. Vilket jag tyckte var så här, det roligaste jag hade gjort. Typ. Lade in ljudeffekter av stöveltramp och pratade om pellets och sånt. Olika sätt att... ja, men olika värme, vad heter det? Pellets
ja.
Och sånt.
Ja, hur man...
ja. Det är ingen naturvetare, men du förstår.
Energislag? Ja. Nej,
till exempel.
Ja.
Oh, skog och mark och sånt. Ja. Så då bara, jag bara, just det, jag älskar ju att skriva, jag älskar radio. Jag är en konsument av... Petri var ju, alltså, det var ju min liksom... unikt av mig att gilla Petri under min ungdom. Men så var det. Och då tänkte jag, det hade varit kul. Så då gjorde jag det istället. Så jag tror att den drömmen vecklades ut så här väldigt ostrategiskt egentligen. Mm. Men jag hade vissa program i bakhuvudet. Främst morgonpasset i Peter då som var så här Martina Kodjo och Hanna-tiden. Älskade. Lyssnade tillbaka på så här favoritprogram och poddar och grejer. Och sen så kom det upp något mer i bakhuvudet. Ja, Melodifestivalen, Musikhjälpen. Och sen har jag bara kört på den grejen. Och så har det funkat.
Mm.
För det är inte så svårt.
Nej, okej. Okay. Det kan vara lite svårt att få in foten kanske.
Det är svårt.
Ja.
Men själva... Oh, det måste vara så svårt. Nej. Det var bara att jobba mycket som var svaret. Typ. Mm.
Så vägvalet i New York blev helt enkelt att gå... Nej, då hade du redan gått journalistutbildningen.
Nej,
det var att gå journalistutbildningen.
Ja, mm. Och då upptäckte jag ju ännu mer charmen med radio. Och så var jag lite så här pretentiös och började skriva krönikor i Jönköpingsposten på ledarsidan. Första terminen var det och jag var så stolt över att jag fick in en fot där. Och jag visste ju inte vad jag snackade om, men det är ganska gulligt ändå. Du vet, 22-23-åringar, det finns ju något härligt med dem. Och vidrigt samtidigt. Sitter jag och bara, jag ska sätta mig på biblioteket och skriva min krönika och backa upp det med olika litteratur så här. Jättebra skola. Och sen att tidningen var så här oberoende liberal med en politisk redaktör som var så här bakgrund i Moderaterna. Det lirade inte med det jag skrev om riktigt. Det var en spännande sån clinch när vi började slå pannben mot pannben lite i vad är feminism egentligen? Kan man skriva om detta i en sån här tidning? Mm. Och så lärde jag mig massa saker. Och fick jättedåligt betalt.
Mm.
Men det var jätteroligt. Och tv var aldrig på min karta. Och lokaljournalistik var aldrig på min karta. Eller skriva ingresser och sånt. Jag kände redan dag ett vad jag inte ville göra. Jag ville inte jobba med lokaljournalistik.
Mm.
Sen sökte jag alla jobb som fanns inom lokaljournalistiken på Sveriges Radios hemsida. När jag var nyexad. Det året som kallas tidningsdöden. Året 2014, när allting digitaliserades och det var typ 600 eller någonting journalister som fick gå från sina jobb. Då kommer man där själv, nyexad från någon folkhögskola i Jönköping och bara hej där, jag vill gärna jobba här. Så det gick ju inte.
Nej.
Så därmed få in en fot är verkligen jättebra när man får det sen.
Förlåt att jag inte vet det, men var fick du väl in foten sen då?
Då fick jag mycket tack vare min dialekt och min praktikplats inom kommersiell radio. Som jag till min lärares förtret hade i 3 månader, min så kallade långpraktik. Alltså utbildningen, journalistutbildningen är såklart väldigt public service, eller såklart. Men den var extremt public service tillvänd. Alltså kommersen talades inte om. Det talades till och med om vissa som hade gått den här utbildningen. Offentliga personer som man nu inte, man skryter inte om dem.
Nej, okej. Okay.
Mm. För postkodmiljonären är inte ett... Södra Vätterbygdens folkhögskolas journalistlinjes arv. Men de gillar mig fortfarande även fast jag blev så kommersiell nu. Så att, då fick jag in en fot på P3 Star som var en ny satsning på.
Just det.
Mm. En gammal webbkanal som låg och rullade som reservkanal på så kallat webben.
Mm.
Och då anställde de människor med olika dialekter för att det skulle spegla landet Sverige och inte bara Stockholm och Malmö och Göteborg. Så då kunde jag använda mig det gamla rådet jag fick på min första praktik på P4 Skaraborg i Skövde. Förlora aldrig din dialekt. Det är det enda du har som gör dig unik, sa någon.
Mm.
Så det var ju kul sagt.
Ja, det är ju inte så dumt att ha en dialekt tycker jag.
Nej, och du har ju också en dialekt.
Berätta om den.
Den är lite stockholmsk. För du är från Stockholm.
Jag är från Strängnäs.
Ja.
Mm. Läste du inte alls på innan du kom hit?
Nej. Men jag lyssnar ju ofta på dina program.
Ja, vad gulliga. Tack
så mycket. Strängnäs, det är ju Stockholm med omnejd väl?
Ja, det får man säga.
Ja, jag har ju trots allt varit med på spåret så att det är ju tur att jag satte den.
Exakt. Men du, och hur hamnade du i Stockholm till slut?
Det var att jag fick jobb på P3 Star.
Mm.
Tog mitt pick och pack, flyttade upp hit.
Mm.
Fick en underbar lägenhet på Djurgården. För inga pengar alls, en tvåa.
Oj.
Många stockholmare var så här konfunderade. De bodde hemma, de hade inga körkort, de var väldigt gamla för att bo hemma. Så kom vi från olika städer och bara hittade en massa härliga lägenheter. Och då så, jag bara, men jag la ju ut en annons på Blocket. Och så fick jag en app. För de bästa lägenheterna ligger ju inte på internet, utan de hittar dig.
Mm.
Underbara Agneta. som ringde och sa, jag tror jag har lägenheten för dig. Det kostar 5000 kronor i månaden. Kan du tänka dig att betala det? Då sa jag, ja Agneta, det går bra. Och så kunde jag cykla varje dag till Sveriges Radio.
Otroligt.
Alltså det var så underbart. Mm. Jag kunde köpa mat på Gröna Lund så här varje dag. För man får ett VIP-kort när man bor på Djurgården. Till Skansen, Gröna Lund.
Ja.
Som en förmån. Jag vet inte om det är så här bullerkompensation eller något. Men där köpte jag min mat. För det finns inga matbutiker på Djurgården.
Nej, just
det. Det var en underbar tid.
Det låter som det.
Mm. Mm. Och ibland åkte jag en karusell på Gröna Lund. Och kände hur lycklig jag var.
Mm.
Och någon gång så skrek jag så här. Jag älskar mitt liv. Nu åkte jag in en sån här berg-dalbana. För det var det jag gjorde.
Mm. Älskade ditt liv.
Ja, älskade.
Mm.
Och jag älskar fortfarande mitt liv. Men det var så. Det var något med att vara 25. Nykär. Nytt jobb. Ny stad. Slippa att gå i mina egna gamla fotspår hemma i Jönköping.
Mm.
Eftersom att jag 2 år tidigare då hade varit i New York. Den käftsmällan och kom hem till Jönköping. Och springa runt Munksjön. Istället för att springa så här över Brooklyn Bridge. Det är alltså fruktansvärt deppigt.
Mm.
Så jag älskar att komma till Stockholm. Sen har det inte varit så här att jag ville ta mig in i någon cool klick eller så. Och det tror jag har hjälpt mig. För att då hade jag säkert känt att det var stängt. För att det finns ju sådana klickar.
Mm.
Men jag har inte varit så intresserad av dem. Och då har det liksom inte gjort någonting.
Och just därför har de älskat dig antar jag. Eller?
Klickarna?
Ja.
Mm, ja, man kanske är på ett guilty pleasure-plan i alla fall när jag började göra sketcher på Insta. Jag bara, du är rolig.
Mm.
Och så. Men jag är fascinerad av dem. De coola. Du vet vilka jag menar.
Mm, inte exakt.
Nej, men de coola. Alltså de här... De har så här ett par tusen följare bara på Insta. Men de har liksom inträde i alla rum.
Mm.
Och de går på rave och de tar säkert jättemycket droger och har så här jättekola dyra sneakers men vintagekläder. Och så en jättedyr mössa från ett rätt märke. Alltså, de gör allting rätt och de har så här fina lägenheter på Söder och Nepo Baby-känsla kring dem.
Kan man få ett litet namn?
Nej, men det är hela den här... Vara vissa jobbar på Gott Snack, du vet. De pluggar också psykologi, men de har också radioprofiler.
Mm.
Jag är så fascinerad av dem. Jag vill skriva en bok om dem.
Mm.
Men jag har aldrig känt att jag är så här... Och jag måste vara med dem. Så jag har ju bara hittat massa olika vänner i olika sammanhang. Och det har varit jätteskönt. Jag har typ aldrig känt att jag vill åka på Way Out West. Och sitta på någon regnig så här VIP-avdelning med skivbolagsmänniskor.
Nej.
Jag är inte intresserad
av det. Jag gjorde det sist.
Ja, hur var det då? Ja,
det var regnigt. Det var
men var det också vidrig stämning?
Nej.
Det var härligt typ. Har ni kul där?
Ja, det var helt okej.
Okej.
Håkan var ganska bra.
Du känner honom regnade. Mycket väl, eller?
Nej, det gör jag verkligen inte.
Nej, min stora idol.
Jag har träffat honom en gång.
Oh, jag också.
Ja. Hur var det för dig?
Jag tog en bild med honom på Rockbjörnens efterfest 2016.
Fan också. Det borde jag också ha gjort.
Sen började jag snorgråta när han gick sin väg.
Mm.
Och jag stapplade väl fram några ord om att han hade betytt mycket, men unikt för honom att höra det. Liksom.
Ja.
Från någon gammal poppare. Liksom. Mm. Ja.
Ja, nej, jag tog ingen bild. Det finns inget...
Inget bevis på att du har träffat honom.
Men det var när jag var ung och het. Och det var också på Rockbjörnen.
Men du, det där händer.
Ja, men det här är intressant. För att jag undrar om det här... Är det här en konflikt i dig på något sätt? Att du sa i tv för ett par år sedan att du liksom är en tönt.
Ja, jag säger det ibland. Mm. Och det är pinsamt att säga.
Men du, nu sa du ju precis också fast utan att säga att du är en tönt.
Ja. Och det är jag nog i min egen självbild i alla fall. För det är lite som Sandra Beijer. Man kanske inte själv ska säga vad man är. För det kanske andra ska säga.
Mm.
Men jag har ju min uppfattning om vad som är coolt och inte. Sen tycker jag att det är töntigt att försöka vara cool. Så det försöker jag i alla fall inte vara.
Nej, nej.
För jag vet bättre än så.
Mm.
Jag kanske har försökt det med olika flöden på Insta. Man skulle ha så här färgkoordinerat och... Nej. Nej, så att tönt, ja. Men jag älskar också andra töntar. Och det är ofta de jag blir vän med.
Okej. Okay. Mm.
Och det är kanske de som blir coola sen.
Mm.
Och då kallar jag inte mig själv cool, men Kalle Möller som jag gör paradetten med till exempel.
Ja, just det. Mm.
Han var liksom inte den populära killen på Östra Real.
Nej.
Men jag tycker han är jättecool. Han har en unik stil.
Ja, det får man säga.
Personlighetsmässigt och klädmässigt.
Ja. Väldigt duktig på att hålla på med konsten också.
Jätteduktig. Och väldigt allmänbildad, förkovrad person.
Ja.
Beundrar mycket.
Snyggt. Mm. Men jag tror att väldigt, väldigt, väldigt många som lyssnar kanske kan relatera till det där, att man inte är liksom, det finns någon klick som man inte är välkommen i då, eller att ja, man inte känner sig välkommen i det.
Nej, precis.
Och då kan ju det spela olika stor roll för en.
Ja.
Det låter inte som att det spelar jättestor roll för dig.
Nej, det gör inte det. Och då tänker jag, ju mer jag bara fortsätter göra så kallat min grej med mina vänner och folk som jag gillar, så kommer ju det bli jättebra för mig. Mm. Jag är säkert en strävare på andra sätt än så här att vara i rätt klick eller så. Mm. Men så har det inte alltid varit, såklart.
Men vänta, vart strävar du då?
Nej, men jag vill väl skapa mig ett jättehärligt liv där jag inte behöver så här vända på slantarna, eller för jag är ganska lat, så att okay, jag vill liksom bara ha det gött. Mm. Typ.
Men...
och jag vill ha fina saker hemma, och jag vill ha ett hus, och jag vill, det låter väldigt materialistiskt, må så vara då, men det är liksom, det är säkert någonting i mig som vill komma bort lite från, nej, men allt som jag kommer ifrån, utan att ta bort värderingar, utan mer så här, men jag vill gå in på svensk tenn och köpa någonting. Eller jag vill resa dit och dit då. Så där kan jag ju sträva.
Mm. Något slags klassresenär eller? Eller är det bara det att du vill bli rik?
Nej, inte intresserad av att... alltså, pengar i sig är ingen drivkraft. Då hade jag nog varit mer framgångsrik rent ekonomiskt. Nej, jag vet inte. Inte så klassresa, men jag har varit fascinerad av liksom finare rum, måste jag verkligen säga, alltså hela mitt liv. Och jag har bråkat med mina föräldrar mycket om massa olika saker. De är liksom supervettiga outdoor människor, scouter från en annan tid liksom, som inte bryr sig om att man ska inte vara för ytlig, eller det här med kläder och materialism och sånt. De är, alltså, alla deras värderingar toppen,
men
jag har varit mycket mer ytlig. Och
du kan inte ha dem i ditt liv längre.
Nej, nej, vi har sagt upp kontakten. Nej, men det var kul, för att det är något i mig som inte vill bo i ett radhus typ.
Mm.
Och det är inget fel med det. Men det är ju mina issues. Så där strävar jag säkert i. Oh, jag vill bo i ett sekelskiftshus. Och hålla på med mitt.
Mm.
Ja.
Det låter som att du är på väg mot någon sån... vilket du säkert kommer kunna få också, men någon slags Robert Gustafsson tillvaro.
Vad innebär det?
Bara tjänar så jävla mycket pengar hela tiden.
Men gör han det?
Ja,
jag herregud. Trodde det var med så här Felix Herngren som var den. Båda de är
ja,
svinrika, eller?
Felix har ju gjort det på ett smartare sätt, för att han tjänar ju pengar även, eller har i alla fall tjänat pengar på, alltså när bonusfamiljen
precis
säljs till Tyskland.
Ja.
Tjänar ju inte Robert Gustafsson några pengar på.
Nej, precis.
Nej.
Nej. Nej, men pengar är ganska flytande synsätt på pengar. Säkert därför jag inte har haft pengar också.
Mm.
Men sen har jag tänkt så här, men jag kommer börja tjäna pengar. Så här, bra med pengar någon dag. Och nu gör jag det. Så det var ju kul.
Ja. Men gör de någonting mer i dem? Alltså, undrar du dig något? Förutom en gul, jättefin kappa.
Ja, tack. Och den har jag faktiskt fått från ett sånt här PR-kontor.
Ja.
Inte mycket, måste jag säga. Jag kan liksom inte peka på så här dyra grejer jag köpt och bara, den där jäveln kostade så. Jag önskar typ att du har massa gitarrer här inne.
Mm.
Vissa, har de kostat dig några, någonting?
Ingenting är jättedyrt.
Nej.
Den där är nog ganska, nej vänta, den där svartvita är ganska dyr. Men den,
nej, men jag...
Det är för att den har promenens, eller vad heter det?
Ja, väl lite så här patina typ.
Att den har ägts av någon som är cool.
Att den ägs av någon. Nej, men det är mer att pengar rinner och fingrarna på mig.
Ja.
Mm. Och det är jättetråkigt när man... Jag är så extremt o-excel-person. Så när vissa människor ibland sätter sig och kanske ser över min ekonomi och säger så här, du spenderar i snitt så här mycket per månad. Det är ju lite mycket. Då känner jag själv, det där var enormt mycket ju. Vad har jag lagt det på? Och då kan jag inte peka på gitarrer eller bilar eller klockor. Ah.
Det är maten.
Ja, maten.
Det är taxiresorna.
Ja, och då åker jag inte så mycket taxi, men det rinner pengar ur mina händer. Alltså på ett sätt, verkligen.
Lever du med en person som har ordning på torpet när det kommer till det där?
Ja.
Ja.
Det är sådana människor jag drar mig till. Alltså förutom töntarna då så är det ju Excel-personerna. Jag älskar dem.
Mm.
Alltså Jin och Yang-grejen.
Mm.
Opposites attract. Vissa tycker lika barn lika bäst. Och ja, det funkar på många så här själsliga plan eller i lekfullhet eller vissa referenser man har. Men sen tror jag jättemycket på klyschan med den här svarta och vita pricken och vad det var.
Mm.
Så att det kan ju både leda till liksom diskussioner men också att man lär sig av varandra lite.
Man kan också bli osams.
Och jag är sällan osams.
Ja, skönt.
Men någon faktiskt.
Mm, jag fattar.
Konflikträdd.
Mm.
Så att det är ju skönt, kanske.
Det låter som att vi kommer från samma... Vi skakade ur samma kappa, så att säga.
Ja.
Gogols kappa är det egentligen.
Ja, och vi kanske inte hade varit ett bra par, men bra vänskapspar kanske.
100%.
För vi hade kunnat snacka skit om de här Excel-personerna och låtsas som att vi var bättre, men vi vet innerst inne att de är bättre, för de har strukturen.
Mm.
De har Avanza-kontorna och de håller så här, de är på en kryptoresa.
Alltså är din tjej på en kryptoresa?
Ja.
Är det så? Oj.
Alltså Linn, som jag är tillsammans med, är på en kryptoresa och min bror är på en kryptoresa och de har liksom en kryptovänskap. De ringer varandra och så är det så mycket memes och jag fattar ingenting.
Okay.
Jag blir så provocerad. Och så brukar jag säga, jag tror på att man tar ut pengar i bankomaten och lägger i en låda i garderoben. Alltså för att folk blir så arga när man säger så.
Mm. Mm.
För jag vet ju att det inte är sant, men de blir ändå, ska ändå läxa upp mig typ.
Mm.
Och då tycker jag att de har förlorat. Jag höll på att bli uppraggad av en kryptoman en gång när jag jobbade på Hugo Boss. Han var extremt rund. Han såg ut som en seriefigur. Helt rund boll. Klädd i en glittrig smoking. Så här, och massa gula guldringar. Typ som de jag har på mig. Fast det är inte guld. Guldkedjor som bara rasslade. Glenn Smith hette han.
Uh-huh.
Och han bara, I'm looking for something in this particular style. Och så pekar han på sin glittriga smoking.
Mm.
Så inne på strama Hugo Boss. Där storleken inte liksom går över 50 och 8 i här storlek. Oh sir, sorry, we don't have anything in that style. Oh really? Do you know where I can find something like this? Och vi bara, you won't probably in all of Stockholm find anything in this style. Maybe if you go to a tailor. Och så pratade vi med honom och han började då berätta om krypto. Han hade någonting som hette OneCoin som han jobbade med då.
Mm.
Så tyckte han att jag skulle vara en bra ambassadör för det. Så jag fick hans visitkort. Och det har jag sparat än idag. Det här var 2015. Och det är så här, du vet, sån här räfflor man drar med fingret. Så rispar det så här plaststränder. Sen när man vrider kortet så är det tre olika bilder i visitkortet.
Oh, wow.
På Glenn Smith som då kallar sig speaker, coach, mentor. Och så på baksidan OneCoin. Det visade sig sen var ju en sån stor... Alltså scam.
Aha.
Det hade inte jag koll på.
Nej.
Men jag är glad att jag inte tog hans erbjudande.
Uff.
Men det var kul att träffa sådana där legender.
Sliding doors.
Alltså verkligen. Ja. OneCoin-ambassadör. Fast i finkan i Dubai.
Wow. Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Är stand-upen på... kommer den komma, eller?
Nej, jag tror inte det.
Nej?
Alltså, jag gjorde ett företagsgig igår. Där jag hade... De ville ha ett humorinslag. Och då kan jag välja i min säck av karaktärer, så att jag kommer in och improviserar som sångpedagogen Gördis ett tag, och det funkar bra, och jag kan leka att gästerna är en kör och jag går fram och hänger ut någon som sjunger falskt och sånt. Kanon, hon är lite snuskig och excentrisk kulturkvinna som bygger på många sådana kvinnor jag har haft i mitt liv. Men då hade jag också en stand-up-rutin i Paradrätten Live som vi gjorde, där jag och Kalle utmanade varandra i olika... Han är rädd för att uppträda som artist, men han har skrivit en låt. Jag är rädd för stand-up. Det blev en bra dramaturgisk gång i showen att vi ska utmana våra rädslor. Så då skrev jag en stand-up-rutin som jag då körde bland annat på det här företagsgigget. Men det är ju fruktansvärt med stand-up. Premissen är så jävla vidrig. Okej, jag säger något kul nu, två meningar, sen ska ni skratta. Så jag gör en snabb comeback, då skrattar ni igen. Sen ska jag hänga ut någon här som sitter längst fram, och då skrattar ni. Och då måste jag vara kvick som fan. Alltså, för mig är det så här, det ultimata... Att ställa sig på alltså randen av stupet. Och då är jag ändå en rolig person som är bra på att improvisera.
Ja, det är,
som kan skriva också roligt material. Det är inte för att skryta, utan det är så här jag jobbar. Och jag vet detta. Men det skrämmer mig något så fruktansvärt. Och det faller nog in lite i den här coola grejen. Att jag kan inte se mig själv sitta i Norra Brunns kök med eventuellt påverkade så här komiker som har ett mörker som jag inte kan relatera till. Jag vet inte. Alla pilar pekar ju åt att jag borde testa stand-up, för det är också ett framgångskoncept rent så här. Oh, jag skulle kunna göra en show och det skulle vara kul. Och... Men jag kan ju göra liknande grejer utan att åka till Norra Brunn eller Big Ben.
Jo, visst.
Tänker jag.
Ja.
Och Linnea Wikblad är en sån förebild. Hon har aldrig testat stand-up.
Nej.
Hon är ändå Sveriges roligaste kvinna.
Det är sant.
Så att... Du har ju varit inne i stand-upen.
Ja.
Var det liksom kanonkul eller var det fruktansvärt?
Det var både och, tycker jag. Och det är ganska... Det som är kul är att det är svårt. Och det som är jättejobbigt är att det är svårt, tycker jag. Men för mig har stand-upen två delar. Det ena är att man skriver skämt på kammaren. Och det andra är att man står på en scen och framför dem.
Ja.
Och jag var liksom bara bra på hälften av dem.
Okej.
Okay. Och då måste man liksom träna på det andra. Så.
Var du bra på att...
Jag var bra på att stå på scenen och framföra dem. Ah. Men eftersom det inte alltid var jättebra det jag hade skrivit, så, så blev det kanske då inte alltid att det gick kanon när jag väl stod där. Men jag var duktig på att stå upp.
Ja, men det är bra. Ja. Som man ska.
Ja, exakt.
Om man kan stå.
Mm.
Men nej, jag tycker, jag förstår verkligen.
Men vet du, jag säger det här nu. Jag kommer tillbaka. Jag ska tillbaka.
Ja, du ska det?
Ja.
Ja, kul.
Ge mig max 2 år.
Känner du dig tekniskt intresserad av det här att skriva ett skämt som typ en babben är så här galant på? För det är faktiskt en ekvation också ju.
Ja. Ja, jag är intresserad av det. Men det som jag är framförallt intresserad av är att hitta stoff heter det, va?
Ja.
Ja. Det borde jag veta eftersom jag innehåller det.
Ja.
Eller mitt
spaningar eller underlag.
Mm. Ja. Precis. Att hitta stoff som faktiskt känns i inuti.
Precis.
Mm. Och det var nog det var där skon klämde sist.
Och jag är inte intresserad av det tekniska. För jag tycker så här, något är roligt eller inte roligt. Jag älskar det här med funny bones.
Mm.
Att kasta sig ut i så här, typ improvisationen. Eller, jag kan också göra spaning. Men för mig tas... Det försvinner lite humor i processen till att ställa sig där. Och det menar jag också som konsument. För mig, jag gillar en annan stil kanske än... Jag vet inte. Men ibland blir jag så tillfredsställd också. Som nu såg jag ett program där Kristoffer Nyqvist körde en rutin. Och jag blev, du vet, själen skrattade mycket.
Ja.
För att jag bara, fy fan, han är rolig, duktig, lågmäld. Han vågar vara tyst och allt det där som jag inte vågar. Jag klarar inte av att vara tyst för att eventuellt tänka på vad jag ska säga. Jag tänker när jag låter munnen gå. Och då kan jag rabbla bort mig också. Och liksom så. Jag blev så imponerad och glad av att se honom.
Vad var det för rutin?
Det finns ett program på SVT Play, men det handlade bland annat om att om han var ute och cyklade tandemcykel och mötte en annan, två andra på tandemcykel. Har du hört det här?
Nej.
Och de skulle göra high five. Då började han bolla om hur många high fives blir det. Och så tog han upp en tjej på scen och så skulle de testa det här.
Mm.
Jag hade inte kunnat göra det här kul.
Nej.
Men han gjorde det så kul. Och jag växlar mellan, är han bakom flötet? Är han ett geni? Och han är ju ett geni som maskerar sig som att han är bakom flötet. Och det är så briljant.
En dagdröm som jag har är att någon gång när jag är ute och cyklar och ska svänga så måste man ju hålla ut handen så här. Och så tänker jag att det är ganska coolt om jag hade mött en annan cykel i motsatt riktning. Som jag sa också ska svänga så det bara blir en sån high five. Men att vi liksom båda fortsätter att cykla utan att göra en grej av det. Men är liksom fullt medvetna om att vi båda bevittnat ett historiskt ögonblick.
Men du, en grej som man liksom, som till exempel, nu är jag lite skickligare än att bara gå till Wikipedia såklart, men om man nu vill läsa på om dig, och om man nu gör det bara på Wikipedia, ja då får man inte veta att revy är en stor del av ditt liv till exempel.
Nej,
nej?
Och vem har upprättat den där Wikipedia-sidan? För fram till typ ett halvt år sedan så var det, när man sökte på Sofia Dalén så kom det upp Sofia Dalen, en dal i Bulgarien.
Mm-hmm.
Med en bild på dalen och sen en bild på mig.
Okay.
Alltså en rolig så här mashup.
Ja.
Så sen har ju någon gjort en Wikipedia-sida.
Ja.
Och då har den inte koll på det, och det är inte så konstigt. Men revy har ju blivit, alltså kommit och gått kan man säga. Jag gjorde det i min tidiga 20-årsålder i Jönköping. Och nu gör jag det igen i Åkersberga.
Okej. Okay. Mm.
Och min medieresa till trots så har jag ändå hittat tillbaka till dans, teater, humor, grejen.
Mm.
Och det har blivit så bra, för det känns som att jag hittar hem lite i det.
Mm. Liksom, var börjar och slutar ditt engagemang där då? Alltså skriver du där också? Och,
mm. Ja. Mm. Så vi börjar i så här, när man väl har tackat ja då till att göra den här jävla revyn som man känner. För man kommer ur den här bubblan, och då när frågan kommer i så här maj, juni, då blir man så här, nej, jag orkar inte med ett år till. För att det tar fruktansvärt mycket tid. Alltså vi repar ju 2-4 gånger i veckan hela hösten.
Mm.
Och då har folk liksom jobb och familjer, och det är fantastiskt att de här människorna får ihop det här, för det är ideellt ska sägas. Då börjar vi skriva och vi har workshops och vi kastar upp ämnen och vi går igenom året som gått, för revy, det är då en humorföreställning som bygger på det gångna året. i alla fall en nyårsrevy som jag är aktiv inom. Liksom. Och det är en jättebra skola. För att jag kanske inte då kan eller vill skriva stand-up just nu i mitt liv. Men jag vill jättegärna lära mig skriva sketcher för scen.
Mm.
Med mina idoler i ryggsäcken, Galenskaparna och Reuter och Skog och Peter Dalle och sen också Grotesk och dem.
Mm.
Det är jätte, så här, rolig utmaning. Om du tycker det är svårt med stand-up för att det är svårt att skriva och det är svårt att framföra det. Det är samma med alltså att skriva humor överlag, skulle jag säga.
Mm. Ja, visst.
Och då har jag en jättebra vän och mentor, regissören Robin Mur, som är liksom otroligt skicklig manusförfattare, som då för 0 kronor ger det här till en sån som mig och andra i revyn som vill lära sig skriva. Det är en jättelyxig möjlighet som jag gärna tar.
Mm. Och du är bäst i Sverige på det här?
Nej, men du tänker mina 2 SM-guld.
Ja, exakt. Ja,
alltså revy-SM, får ni chansen att åka på den en gång, kära lyssnare? Gör det, för det är en bizarr vecka i någon så här, ofta en håla någonstans i Sverige. Och så tävlar man då i den här konstiga humorformen i olika kategorier, varav då jag har varit med och vunnit 2 olika kategorier med olika revyer i ensemblenummer, ska jag säga, så det är inte bara jag. Jag kan prata om det som det är mina 2 SM-guld och sånt.
Mm.
Men det gör jag för komisk effekt, för att det låter kul.
Mm.
Ja, mm. Att vara SM-medaljör och så vidare.
Mm. Var var det sist?
Oskarshamn.
Ja.
Och det är ju ingen håla såklart, så skriv inte in till redaktionen nu och skicka inga fler handskrivna hatbrev. Och då vann Åkersbergrevyn i kategorin lokalt nummer. Och det var jättekul.
Häftigt. Och varför blev det just Åkersberga?
För att jag träffade den här Robin Mur på Melodifestivalen. Mm. Han skrev manus till David Sundin, Lina Hedlund och Linnea Wikblad. Och sen frågade han mig 2021 efter ett ganska jobbigt melloår, pandemiår. Vi var fast på annexet med pipande nyckelband. Så fort man kom nära någon så pepte. Och då var jag trött på kändisar. För då var jag så här, jag orkar inte sitta ett år till och klippa de här jädra sociala medievideorna med de här 28 underbara människorna såklart. Men det blev väldigt mycket samma. Hur kändes det? Vad är din strategi nu inför finalen? Vad tar du med dig för inför andra chansen? Mm. Alltså jag var trött på den grejen. Och då när Robin frågade, vill du göra revy i Åkersberga nästa år, den här perioden, istället för att jobba med Melodifestivalen?
Mm.
Då sa jag ja.
Mm.
Som man ju inte bör säkert. Ideell revy kontra Melodifestivalen. Men det var så bra beslut. Vägvalen ändå man gör.
Mm.
Kul i efterhand.
Ja. Fan, det blir lite hattigt. Det här borde jag ha pratat om för länge sedan. Men skitsamma. För att du kommer ju liksom från... Kommer du ens från själva Jönköping? Eller är det liksom lite utanför?
Alltså 5 kilometer utanför.
Ja, jag tänkte det.
Ett så här bostadsområde.
Mm.
Som heter Grästorp.
Med radhus.
Ja, radhus.
Och alltså, det är inte en kulturfamilj du kommer ifrån. Du är inte en nepo baby.
Inte en nepo baby, men intellektuell familj i någon mån ändå.
Mm.
Skulle jag säga. Mina föräldrar är väldigt intresserade av kultur och media, och det har höglästs ur diverse helgmorgontidningar och gått på, alltså inte så här, vi åker till Stockholm och går på operan, men de är liksom intellektuella personer, så att det har jag fått med mig ändå.
Mm.
Både med så här böcker och lite så här mini, lite dikter, och det kan vara så här ingen så här humor bakgrund, även om båda mina föräldrar har liksom visat sig vara spexare ändå inom sina skrån typ.
Okay.
Pappa på scouterna, mamma som förskollärare, sedan rektor, olika utklädnader och peruker och hålla anföranden på roliga sätt.
Men vänta, jobbar din pappa till och med scouterna?
Nej, han är scout sedan över 50 år. Det är också ideellt då.
Ja.
Fin tradition.
Men yrkesmässigt?
Yrkesmässigt jobba som enhetschef på Jönköpings kommun.
Ah, okay.
Inom så här avlopp och värme och sånt. Mm. Pellets och sånt, nej det är inte. Men säkert vattenrening och så. Elektriker i grunden, men nu då någon slags chef.
Får du betalt varje gång du säger pellets?
Ja, det får jag. Samarbete.
Mm. Grattis.
Tack.
Nej, men någonting har de ju gjort, tänker jag, för att eller nu kanske det här kanske också kommer från ett fördomsraster, men jag tänker bara att det liksom är att det är möjligt att åka till New York och plugga dans, eller att det är möjligt att liksom alltså att man ska in på radion liksom.
Ja, precis. Ni tror min mamma har haft mycket sånt perspektiv i så här, ut och res, fastna inte i en kvinnofälla, flytta inte ihop för tidigt med era pojkvänner, plugga, inte sen, ni måste plugga och liksom så, men vi har nog blivit presenterade för så här, det finns ett liv att leva. Så att det har nog gett lite så här både inspiration och eld i baken i att man faktiskt ska göra saker i livet. Och det uppskattar jag jättemycket. Och sen är vi tre syskon väldigt olika. Men vi är nog ganska bra på att carpe diem typ. Och göra saker vi tycker om. Det är mycket så här roliga resor, matlagning, intressen, humor och så. Musikaler och.
Låt som ni älskar era liv.
Ja, jag vet inte. Jo, men det gör vi nog. Jag har ju skrikit till mina föräldrar ibland. Om jag då inte har kunnat tåla eventuell kritik och så genom livet, så bara, ni fattar inte hur bra vi tre är. Vilken tur ni har haft med oss barn. För att det finns ju många som har jättehemska öden i diverse missbruksproblem eller hamna snett eller träffa en dum kompis som ledde en in på en bana så här. Och det har inte mina föräldrar behövt genomlida.
Nej.
Och då har jag behövt skrika det ibland. Jag skriker inte så, men markera. Vi har fan skött oss bra. Och det vill vi ha cred för.
Ja.
Så klagar du, men jag är också duktig typ.
Ja, härligt. Men du, det här är ju ändå mörkaste bibelbältet, tänker jag. Var det liksom på något sätt, tog det emot och liksom, jag vet inte om man säger, har du kommit ut?
Ja, precis, det är också en diskussion. Det har jag väl gjort i så här samhällets heteronormativa ögon, som jag själv har haft hela mitt liv, eftersom att jag bara varit tillsammans med killar tidigare. Inget i form av att det var tog emot för att jag är uppväxt i bibelbältet och jag kommer inte från en familj med kristen bakgrund.
Nej, men du har liksom inte, du har inte fått hatbrev från, eller att,
nej, inte fått hat från någon,
eller att Smålands kommun är det såklart inte vill ta tillbaka diplomet.
Nej, men de har någon Pride-festival där i Jönköping. Så att för mig var det ganska oproblematiskt på en personlig nivå i eventuella identitetskriser eller behöva definiera sin läggning för att jag då blev kär i någon som inte var en snubbe för första gången i mitt liv. Och såklart läskigt att berätta för sin familj, men det, allting gick toppen. Så att det var ju jättehärligt. Så att även där är jag omtyckt av alla. Nej, jag bara skojar.
Ja, men vad fint.
Ja, nej, jag bara skojar.
Ja, men vad fint.
Ja.
Det här är paradrätten med Anna Bok. Det här är paradrätten med Kodjo Akolor. Det här är paradrätten med Anis Don Demina. Det här är paradrätten med Bianca Ingrosso.
Du, kommer en säsong 9 av paradrätten snart?
Ja, premiär 25 februari.
Ja, snyggt. Vem är en bra paradrätten-gäst?
Alla som känner att det pinglar till av ett intresse att hänga med den personen och prata så som vi gör nu. Men också så här att göra något med händerna samtidigt.
Okej.
Inte att vi behöver inte göra det nu. Men jag gillar den grejen vi gör. Och jag känner på en sekund om det är ja eller nej när Kalle ger ett förslag.
Ja, men den har man.
Ja, den har man. Och det kan också bli fel ibland. För det är också säkert.
Ja,
någon gång det inte flög riktigt, kände du. Så kan det ju bli.
Fast
det
är inte så ofta
ändå. Nej, håller med, inte för att man har den här känslan. Men ibland finns det en grej som är så här, jag måste ge människan en chans. Fast magkänslan. Vi pratar ibland om två magkänslor. Det finns en magkänsla.
Ja.
Och den säger alla så här, jo, du måste ge honom en chans. Sen finns det en grundmagkänsla som visste hela tiden att du skulle inte ha gett den där jäveln en chans.
Nej.
Du visste att det skulle bli dåligt. Varför lyssnar du inte på din magkänsla? Det är en bra övning för mig. Att lyssna mer på den magkänslan.
Intuitionen.
Precis.
Men, fast, Tänker du dock att din magkänsla kanske ställer till det för själva personen som kommer? Att det på något sätt är din magenergi som spiller in i den där personen?
Nej, men alla är inte så mottagliga för andras. Och det är ofta de som inte blir så bra. Jag gillar ju andra människor som också känner in så här. Kanske inte för mycket.
Nej.
Men då hittar man ofta en frekvens som man sänder på som är samma. Och sen kan det vara att jag blir lurad för jag har tänkt att jag skulle älska den här personen. Och sen sänder vi på lite olika frekvenser och då når vi inte varandra. Och det är så tråkigt att vi står där då i 2 timmar och jag bara, varför når jag inte personen? Det är så störigt. Och jag kan ju vika mig till en viss del, för att det är så man kanske gör om man är socialt kompetent eller jobbar som en bra säljare eller intervjuare.
Mm.
Så jobbar jag i alla fall. Och du med, känns det som.
Tack.
Att vilja hitta en frekvens.
Mm, ja.
Medan vissa är så här, fråga svar. Och det är också en teknik,
ja, visst,
som funkar.
Mm.
Men jag vill mer hitta frekvens. Och då kan jag inte vika mig, för då börjar jag bli falsk mot mig själv i för stor utsträckning och då blir det ändå dåligt.
Mm.
Men tittarna märker ju inte det här. För det kan ske på en sån fin nivå att det är bara jag och Kalle som märker.
Mm.
Fotografen kanske inte märker. Det var ju kanonbra! Man bara, va?
Mm.
Vi hade ju ingen kemi. Jo, det var jättekul. Och då får man släppa egot och bara, okej. Okay, då ska vi inte gå in mer på det.
Mm.
Då klipper vi det här bra. Och så kommer folk säkert tycka att det är kanon. Det här blir så extremt så här detaljerat.
Nej, men det är jättespännande. För vet du vad, jag hade ju också, men det, och jag vet inte om du kan relatera till det. Jag hade ju liksom de första 2 åren typ alltid samma medskick när jag skickade filerna till min klippare. Och det var så här, kolla om du kan rädda det här. Jag har jättesvårt att tänka mig att det håller. Men, men och på riktigt kände jag det. Alltså det här är så dåligt.
Mm.
Jag är så usel.
Ja.
Men det var ju nästan aldrig så uselt.
Nej, jag har inte känt så mycket så, för att jag tror i realtid är så pass... Då är jag så här i nuet på något sätt och bara, nu ska vi hitta den bästa stämningen. Och det kan jag ju vilja skapa även utanför en intervjusituation.
Men du har också studs. Alltså du har studs i, det är inte bara du och gästen.
Nej.
Utan det är, ni är ett gäng.
Precis.
Och då kanske man på en gång kan få liksom någon slags validering att nej, men det här var inte fruktansvärt.
Ja, ja. Och Kalle kan också bryta in i en intervju och bara, han är också så här erfaren inslagsproducent sedan 20 år. Så när han väl inte finner sin målning som han kan vara, för då lyssnar han inte. Han har börjat fejka det där lite genom att ha en förberedd, ganska färdig målning för att kunna vara mer med i samtalet.
Smart.
Ja, det är svårt att göra från scratch. Alltså stressigt blir det ju. Så sitter vi där och väntar när han ska måla klart ibland och sånt. Men då är det också skönt för han märker att okej, de behöver lite hjälp på traven. Eller nu får de faktiskt vara tysta kring det här ämnet, för nu måste vi gå vidare.
Mm.
Då är det jätteskönt att vi är ett gäng.
Mm. Men du, är du i viss mån liksom trött på kändisar?
Ja, konceptet kändis, ja. Men det här är också en klyscha som kommer nu, men de är ju bara vanliga människor.
Mm.
Och då gör det inget att någon är jättekänd. För om Sara Larsson kommer till Paradrätten, då vill jag ju prata med mer personen. Jag vill inte prata om hennes musik eller vad är det galnaste att fans har gjort? Nej, mot dig. För jag är inte intresserad av det. Jag är inte intresserad av kändisen som så. Sen kanske den personen har massa saker och egenskaper och yrkesrenommé som jag vill prata om. Så att jag är inte så trött på kändisar faktiskt. Är du det?
Jag vet du, anledningen till att jag ställde frågan var typ så här, senaste säsongen av ditt program så... Ja, men det kom min favoritpräst.
Ja.
Vilket kändes kanske lite så...
lite Maori typ.
Ja, men fuck you, just Maori då. Alltså ett kändiskonceptet kanske du inte... Alltså du kanske inte heller behöver ha kändisar hela tiden.
Nej, och vi har alltid försökt ta med lite sådana bubblare i varje säsong.
Mm.
Typ Richie Puss från Bandit Rock som är så här... Det finns många människor som lyssnar på Bandit Rock som vet vem Rich är.
Mm.
Men utöver det, kanske inte så många. Men en underbar person som jag har träffat via praktik och jobb och sånt.
Mm.
Han får komma. Eller min pappa har varit med 2 gånger.
Just det.
Eller mina syskonbarn. Jag vill gärna ha med Kalles bror, Ludde Möller. De är så lika och det är liksom en ännu större så här Kalle Möllersk person. Liksom. Och då är det kul att kunna ha Pernilla Wahlgren och min favoritpräst Toje Wirén i samma säsong.
Ja, just det. Mm.
Och då får vi också bevisat för oss att det handlar faktiskt inte bara om kändisen, utan vi har byggt upp någon liksom jargong med våra tittare som gör att de faktiskt är intresserade vem den är.
Mm.
Utan att behöva gå hela vägen får vi följa med, för att dra en Filip Fredrik-referens. Även om det hade varit kul såklart. Så här, en asfaltsläggare lagar sin paradrätt. Mm. Kanske kommer hända någon gång, men mixen är kul,
ja,
tycker jag.
Ja. Du, vi var på dina känslor lite i början. Och min producent som har hjälpt mig att skriva de här undrade liksom, har du använt humor som ett slags sköld?
Det är svårt att säga eftersom att jag har gjort det hela mitt liv och gått igång på att få folk att skratta. Men det är klart att det går att hitta ett mörkt strå i allting. Men jag är också typ skönt att inte göra det alltid. Det märkte jag när jag intervjuade David Sundin. Jag bara, jag kan krafsa hur länge som helst. Jag kommer inte hitta något mörker.
Nej.
Och så insåg jag bara, fan vad skönt. Alla människor behöver inte ha det. Men det är klart att...
Fast det är också två personer i Sverige som har det så.
Jag verkligen.
Mm.
Vara David Sundin är den ena.
Och den andra är Jesper Rönndahl.
Ja, det är samma där. Mm. Ja, då ska jag inte krafsa på honom om jag träffar honom någon gång. Nej, men det här min konflikträdsla, känna av stämningar, känselspröten ute för eventuellt farliga, så här, oj, någon är sur eller liknande. Där är humor ett toppengrepp och har varit för mig. I så här att muntra upp någon eller vara klassens clown eller rädda mig i olika situationer. Jag måste ändå besitta någon form av... Jag tror inte bara det kan vara ett skydd, för att man måste också vara rolig.
Mm.
Annars hade jag inte kunnat jobba med det här. Sen är det så svårt för det smälter ihop i så här... Varför tycker jag det är så jobbigt ibland med sociala sammanhang? Jo, för att jag förväntas vara rolig och jag känner in så mycket. Alltså jag är inte andlig eller någonting, men... Jag vet inte hur mycket energi du känner in. Du kanske relaterar eller någon som lyssnar. Och det handlar ju också om krav på sig själv. Att då tycker det är jobbigt att behöva prestera rent humormässigt. Så det har säkert varit ett skydd i så här. Jag vill inte att det ska bli en dålig stämning. Jag tar på mig det här. Gänget, jag löser det här. Inga problem. I förlängningen kan bli utmattande då. När man är på en möhippa i ett dygn med 15 tindrande ögonpar av härliga tjejor som jag tror då vill ha en show av mig. Och då ger de det och sen går jag in i väggen rent socialt efter några timmar.
Mm.
Kanske måste ta till då alkoholens härliga värld, som den inte är alltid, men för att orka med fortsättningen på möhippan. Typ.
Mm.
Oj, det här kunde bli en jätte så här rubrik att jag vänder mig till alkohol för att orka. Det var inte så jag menade.
Det här, du kan sluta prata. Vi har klippt bort allting efter det.
Bra.
nej, men det är, för jag funderar också på det här med att du är ju väldigt duktig liksom på att hitta något slags jargong. Jag känner att jag, liksom, jag kommer in i det med dig nästan.
Jag älskar jargong.
Ja. Men samtidigt så finns så är väl det också kanske ett skydd mot allvaret på något sätt. Eller liksom en... Eller?
Ja.
Det kanske inte finns en motsättning.
Men det är nog det de som skriver kommentarer att jag har på mig en mask och ja, så precis. Menar säkert. Mm. Men jag kanske inte alltid... Jag tror jag kan vara bra på att prata allvar i de rum där det liksom landar... rätt i så här, stjärnorna stod rätt nu när vi tre vänner satt och spelade TP och sen kom in på något samtal, alltså så som man gör vänner emellan eller ibland familj eller liknande. Du kan prata hur mycket allvar som helst, jag älskar att analysera saker och prata om allvarliga saker, men i mitt jobb just nu befinner jag mig på en plats där det finns väldigt mycket humor, där då allvaret blir... Nej, jag vet inte. Om man kollar på paradrätten så kan man nog uppleva att jag pratar ganska mycket om allvarliga saker.
Mm.
Men om man bara slår på Carina Bergfeldt eller min Insta så kommer man inte hitta det. Eller att jag raljerar. Eller... Det går ju, det går inte, det är svårt att skapa sig en nyanserad bild av någon. det, den här podden underlättar ju i att skapa en nyanserad bild. Så det vill jag tacka för.
Ja, det var det lilla.
Och att jag känner mig trygg nog att göra det liksom.
Mm.
Men jag är nog ganska allvarlig också.
Vad är du rädd för? Vad är din största rädsla?
Att någon skulle ha några slags negativa känslor kring mig efter att jag har gjort någonting. Alltså att någon är sur på mig eller besviken på mig eller arg på mig eller så.
Mm.
Inte så mycket jobbet. Där kan jag vara ganska peka med hela handen och inte vara så rädd. Men rent privat i mina närmaste relationer.
Men det finns inte, du har ingen rädsla för att det ska ta slut liksom? Att du ska just bli överexponerad eller cancelled? Eller?
Cancelled? Ja, vi skojar om det ibland i paradetten. Och jag märker ju det här med att pilla med handen i getingboet. Att jag vill använda min humor och se hur långt jag kan stretcha grejer ibland. Men jag förväntar mig mer av en eventuell tittare eller följare än att ta någonting bokstavligt och sen cancella mig. Det här med en nyanserad bild, så önskar jag att flera, att vi alla kan tänka om varandra. Om du säger någonting som jag anser stötande, då kommer inte jag döma hela dig utifrån den sägningen. Då tänker jag, undrar vad som framkallar det att han sa så, eller oj, den personen verkar ha den här grejen. Alltså vrida och vända på grejer. Cancelkulturen är jättefarlig, tror jag. Och har bidragit till mycket dåligt. I vad jag anser cancelkultur, som jag ser det just nu. Är rädd att det ska ta slut? Nej, för jag tänker att jag bestämmer ju det till viss del. Om jag inte är en ond person eller gör helt sjuka grejer, då kommer jag kunna stå på någon revyscen och tjäna 0 kronor hela mitt liv om jag vill.
Mm.
En ideell revy. Jag kan starta en egen revy om Åkersbergrevyn cancelar mig. Och så kan jag jobba i en matbutik eller på en restaurang. Eller jag kommer säkert kunna få något jobb där jag kan tjäna pengar. Och ändå jobba med humor på vissa sätt. Eller bara, jag skriver en bok.
Som är kul.
Jag tror inte att det kommer ta slut.
Mm.
Och så här dödsångest har jag inte fått ännu. Det kommer komma säkert någon gång.
Mm.
Men det är ganska skönt att inte ha det.
Det låter underbart.
Ja.
Tack så mycket för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Nu är det så mycket som händer kring Sofia, men som sagt aktuell i slutet av februari med en ny säsong av fina mattalkshowen Paradrätten på ett YouTube nära dig. Samt till Åkersbergarevyn, men den är slutsåld resten av säsongen. Värvet produceras av Ninni Westin, leds av mig Kristoffer Triumf och hostas av Acast. Vi hörs om max en vecka, hoppas jag innerligt. Hej, svej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince.
Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.